Vi är med bönen att Gud ska välsigna vår genomgång av de bibliska lärorna och när vi nu ska gå in på Bibelns lära om kyrkan.
It is of course impossible for us in the time available to us.
Det är givetvis omöjligt för oss med tanke på den tid vi har till förfogande.
To discuss the whole doctrine of the church in detail.
Att gå in i detaljer när det gäller Bibelns lära om kyrkan.
And so we will limit ourselves to certain aspects of the doctrine of the church.
Så vi måste begränsa oss till vissa aspekter när det gäller läran om kyrkan eller församlingen.
Especially those things that need to be emphasized in our time.
Vi ska begränsa oss till sådant som i vår tid i synnerhet behöver understrykas.
We certainly of course have to first speak of what the church really is.
Och därför bör vi börja med vad kyrkan egentligen är för någonting.
And we may begin with a consideration of some of the names that are given to the church in the New Testament.
Och då bör vi börja med att ge akt på de namn som används om kyrkan eller församlingen i Nya Testamentet.
The chief name for church in the New Testament is the word ecclesia.
Det huvudord som används i Nya Testamentet om kyrkan eller församlingen, det är ecclesia.
This was simply taken over into Latin. Which detta also uses the same word, ecclesia.
Detta ord har förts över i latinet och på latin blir det samma ord, ecclesia.
And in many languages the word for church is derived from this Greek word.
Och i många språk så har man sedan en härledning från det här grekiska ordet för
in
att säga kyrka.
Spanish for example the word for church is iglesia.
Till exempel i spanskan så har vi ordet iglesia.
And the French word for church is also clearly related to the Greek word.
Och ni ser att också det franska ordet église hör samman med ecclesia.
Our word church.
Men vårt engelska ord kyrka, church.
Or the Swedish word kyrka.
Eller det svenska ordet kyrka.
Or the Scottish word kirk.
Eller det skotska ordet kirk. Tyska kirche.
Or a German word kirche.
Yeah.
Are all related to the Greek word kyriakos.
Alla de orden är härledda från det grekiska ordet kyriakos.
Kyrios is the Greek word for Lord.
Kyrios är det grekiska ordet för Herren.
And kyriakos simply means that which belongs to the Lord.
Och kyriakos, kyrka, alltså det som tillhör Herren.
Just exactly how this word got to mean what we understand under the word church is not quite clear.
Hur sedan detta ord har kommit att just få den innebörd som vi lägger in i kyrka, det vet vi inte helt klart.
Some think that it is derived from the Greek phrase kyriakos laos.
En del tänker sig att det kommer från det grekiska uttrycket kyriakos laos,
which means the people of the Lord,
som betyder Herrens folk.
Others think it is from kyriake oikia.
Andra tänker sig att det kommer från uttrycket kyriake oikia,
which would mean the Lord's house or the house of the Lord,
som betyder Herrens hus.
But whatever the derivation is, it's clear that the church is simply a word which means the people of God.
Men hur man än ska förklara härledningen så betyder alltså kyrka Guds folk, Herrens folk.
The Greek word ekklesia,
det grekiska ordet ekklesia,
is not originally a religious word at all.
Var från början inte alls ett religiöst ord.
It was the word which was used to denote the assembly of the Greek citizens in the various cities of Greece.
Utan det var det ord som används för de grekiska medborgarnas sammankomst i allmänhet.
It was therefore a congregation.
Det var alltså en församling.
Or an assembly.
Eller en sammankomst.
In one of the versions of the Swedish Bible,
i en svensk översättning,
this word is translated three different ways in the same paragraph, in the same chapter.
Så översätter man det grekiska ordet ekklesia på tre olika sätt i samma kapitel.
The word is used three times in Acts chapter 19.
I Apostlagärningarna 19 förekommer ordet ekklesia tre gånger.
In that chapter we have the story of the riot in the city of Ephesus.
Och där har vi den här berättelsen om upproret i Efesus.
You remember that the silversmiths came together under the leadership of Demetrius.
Och ni kommer ihåg att silversmederna samlades under Demetrius ledning.
And an uproar arose under their leadership.
Och så blev det då ett uppror under deras ledning.
Because they said that Paul was spoiling their business.
För man sa att Paulus förstörde deras affärer.
And a large number of people came together in the city.
Och så kom en stor hop människor tillsammans i staden.
And this assembly of people is called an assembly then.
Och den här sammankomsten av människor kallas därför för sammankomst, församling.
Ecclesia.
Eller ekklesia på grekiska.
In the first time it is used in the Greek, one version of the Greek Bible, it is translated as menighet.
Det första gången det ordet förekommer så översätts det i svensk bibel med menighet.
And the second time it is translated as folksförsamling.
Och andra gången det står ekklesia översätter man med folksförsamling.
And then the third time simply with församling.
Och tredje gången helt enkelt med församling.
Really it was not any ordinary assembly that is meant by the ekklesia.
Det är förvisso så att det var inte vilken församling som helst som avsågs med ekklesia.
The Greek word ekklesia is derived from two Greek words, one ek and the other one kaleo.
Ekklesia är bildat av två grekiska ord, dels ordet ek och dels ordet kaleo.
Kaleo means to call.
Kaleo betyder att kalla.
So an ek means out of.
Och ek det är utifrån.
So the ekklesia was those who were called out.
Så ekklesia, det är alltså de som har kallats ut från någonting.
When the city assembly came together,
så när stadens statssammankomsten kom samman,
they were usually called to assemble by a herald.
Så kallades de till samling av en herald vanligtvis.
And strictly speaking, the ecclesia of the city was this official meeting which was called.
Och om man ska uttrycka sig strikt så var alltså ekklesian detta officiella möte som kallats samman.
In order to conduct the business of the city.
För att genomföra en statsförhandling.
To elect the officials.
För att till exempel välja ledarna för staden.
That's why in Acts chapter 19.
Och det är därför som det i Apostlagärningarna 19.
A distinction is made between an assembly and a lawful assembly.
Man skiljer mellan en församling och en laglig församling.
The assembly which was called together there by the silversmiths.
Den samling som kom till stånd genom silversmedernas agerande
is called an assembly.
Det kallas en församling.
But at the same time the city clerk.
Men samtidigt så säger stadens officiella tjänstemän
that this was an assembly which they would have a hard time explaining to the Roman government.
Att det här var en sån församling som de skulle ha svårt att försvara inför den romerska ledningen.
And he said that if Demetrius and the silversmiths had something against Paul,
och han sa att om Demetrius och silversmederna hade någonting emot Paulus,
then this could be settled in what he calls a lawful assembly.
Så kan detta avgöras inför en församling som han kallar en laglig församling.
And thus it is made clear that the other assembly was one which was not lawful.
Sålunda blir det klart att den ena församlingen här, den var icke laglig.
So we might say then that in the original usage of this word,
vi kan alltså säga att i det ursprungliga bruket av ordet ekklesia,
this word for church meant an assembly, a lawful assembly of citizens,
så betyder detta ord en laglig församling av medborgare,
which was called together to carry out the business of the city,
som kallades samman för att utföra stadens angelägenheter.
And this word acquired a religious meaning from the Septuagint.
Ordet ekklesia fick senare en religiös mening utifrån den grekiska översättningen av Gamla testamenten, så kallade Septuaginta.
It was the word which was used to translate the Hebrew word for congregation.
Man använde ekklesia för att översätta det hebreiska ordet som betyder församling.
And the word has a very definite significance in connection with the church.
Och så fick ordet en alldeles bestämd innebörd när man talade om kyrkan.
Just as this political assembly was called together by a herald.
Precis som den politiska sammankomsten kallades samman genom en herald.
So the church is called together by the heralds of Christ.
Så är också kyrkan sammankallad genom Kristi herolder.
The word for preacher in the Bible is often the word that is used for preacher in the Bible is often the Greek word for herald.
Så det ord som används som en predikant, en predikare i Nya testamentet, det är ofta det ord som betyder herold.
And when the preachers of the gospel go out to call men to invite them to come to Christ.
Och när evangeliepredikanter går ut för att kalla människor att komma till Kristus.
They are inviting them to come into this assembly.
Så inbjuds de att komma in i denna församling.
Which the Savior has instituted here on earth.
Som frälsaren har instiftat här på jorden.
To carry out his work.
För att utföra hans arbete.
To bring his elect into the kingdom.
För att föra hans utvalda in i riket.
In the New Testament, the church is also given many other names beside ecclesia.
I Nya Testamentet används också en rad andra namn om kyrkan vid sidan av ordet ecclesia.
One of the most common with which you are all familiar.
Ett av de vanligaste som ni alla väl känner till.
Is the word, the term, the body of Christ.
Är uttrycket Kristi kropp.
This is really a very simple figure of speech.
Det är i verkligheten mycket enkelt figurligt språkbruk.
The word body is often used for an organized group which is under a head.
Uttrycket kropp används ofta om en organiserad grupp under ett huvud.
Is that also in Swedish?
Ja, visst, vänta, vi ser, säger vi
korporation.
Korporation, we don't have it. Ja. Men på engelskan talar man ju ofta om en body.
Ja.
En
korporation is a word which is derived from the Latin word for body.
Ja, korporation kommer ju från ett latinskt ord som just betyder kropp.
And the head of the corporation.
Och huvudet för en korporation
is the one who is the leader or the president, the ruler of the organization.
Är ju den som är huvudet, ledaren för denna organisation.
And so when the church is called the body of Christ,
så när nu kyrkan kallas för Kristi kropp,
this is the way of saying that here we have an organization which has Christ as its head.
Så vill man därmed säga, här har vi en organisation för vilken Kristus är huvudet.
And when the Bible says that we are the members of the church,
och när Bibeln säger att vi är kyrkans lemmar,
this is also derived from the idea of the church as a body.
Så hänför sig det uttrycket till tanken på kyrkan som en kropp.
You remember how Paul in chapter 12 of 1 Corinthians,
kommer ihåg hur Paulus i första Korinthierbrevet 12
speaks of the Christians as being the hands and the feet and the eyes of the body.
Talar där om de kristna så som händerna eller fötterna för kroppen.
It is very clear then that when the church is called the body of Christ, this is a figurative use of the term.
Det är alltså helt klart att när kyrkan kallas för Kristi kropp så är det en bildlig användning av detta uttryck.
We must be clear on this, that this is not a literal.
Vi måste
use.
Alltså vara helt klara över att det här inte är en literal bokstavlig användning av ordet.
The literal body of Christ is that body which was laid in the manger in Bethlehem.
Till Kristi kropp i bokstavlig mening, det är den kropp som lades i krubban i Betlehem.
It is his body that was nailed, the body that was nailed to the cross.
Det var den kropp som fastspikades på korset.
It is the body which rose from the grave on Easter Sunday.
Det var den kropp som uppstod från graven på påskdagsmorgonen.
It is the body that was glorified.
Och det var den kropp som blev förhärligad.
And it is also the body that is given to us in the Lord's Supper.
Och det är också den kropp som ges åt oss i Herrens nattvard.
In those passages, the body of Christ refers to the real, literal body of the Savior.
Så på dessa ställen så betyder Kristi kropp Kristi verkliga kropp.
But when the church is called the body of Christ, this is a figurative use of the term.
Men när kyrkan kallas för Kristi kropp, då är det alltså ett bildlig användning av detta ord.
In our time, these two ideas are often confused.
Men i vår tid så blandar man ihop och förvirrar man begreppen när det gäller dessa två saker.
And there are people in the Christian church who say, for example, that the church is the risen body of Christ.
Och det finns människor inom kristenheten som påstår att kyrkan är Kristi uppståndna kropp.
Did not rise from the grave.
Man kan till och med säga att Kristi verkliga kropp den uppväcktes aldrig från graven.
But they still say they believe in the resurrection.
Men ändå kan de säga vi tror på uppståndelsen.
One Missouri Synod pastor, for example, wrote.
Så skrev till exempel en pastor inom Missouri synoden.
We all believe in the resurrection of Christ.
Vi tror alla på Kristi uppståndelse.
But some of us think that the body of Christ, the bones of Jesus are still moldering in some Palestinian grave.
Men några av oss tror att Kristi ben alltjämt ligger och förruttnar i någon grav i Palestina.
Now such a man does not believe in the resurrection of Christ as we believe in it.
En sån person tror ju inte på Kristi uppståndelse så som vi tror på den.
They say instead that Christ is risen in his church.
Man säger istället att Kristus är uppstånden i sin kyrka.
That the spirit of Christ is still alive in the hearts of God's people on earth.
Att Kristi ande alltjämt är levande i hjärtat på Guds folk här på jorden.
And when the church goes about its work.
Och när kyrkan går ut i sitt arbete.
This is the risen Christ going about his work.
Då är det den uppståndne Kristus som går ut och utför sitt arbete.
It is very clear that these people have confused a figurative use of the term the body of Christ with a literal use of that term.
Det är alltså helt klart att dessa människor har blandat samman den bokstavliga betydelsen av ordet Kristi kropp med den bildliga innebörden.
And actually those who teach that kind of resurrection.
Och i själva verket är det så att de som lär en uppståndelse på detta vis.
Who say that the resurrection means nothing more than this.
Som säger att uppståndelsen betyder ingenting mer än detta.
That Christ left behind on this earth an organization.
Att Kristus lämnade bakom sig här på jorden en organisation.
Which is to carry out the wishes that he had for building a better world.
Som ska utföra de intentioner han hade för att bygga en bättre värld.
To build what they call the kingdom of God.
Att bygga vad de kallar Guds rike.
We would really have to say that people like that do not deserve to be called Christians anymore.
Vi måste säga att sådana människor förtjänar inte längre att kallas kristna.
There is another confusion which is often brought about in this matter in connection with the Lord's Supper.
Det finns också en annan förvirring som har skapats i samband med Herrens nattvard.
In the Lord's Supper the Savior gives us his true body and his true blood.
I Herrens nattvard så ger oss frälsaren sin sanna lekamen och sitt sanna blod.
And yet some people here again mix this up with the figurative use of the body of Christ.
Men så finns det återigen människor som blandar ihop detta med det bildliga språkbruket om Kristi kropp och blod.
And they say in the Lord's Supper we eat what we become.
Och så säger man i Herrens nattvard äter vi det vi blir.
In other words, we eat the body of Christ.
Med andra ord, vi äter Kristi kropp.
And by eating the body of Christ, we become the church.
Och genom att äta Kristi kropp så blir vi kyrkan, alltså Kristi kropp i den meningen.
This idea has already been rejected in the Lutheran confessions.
Men den tanken har redan förkastats i de lutherska bekännelseskrifterna.
We do not become the body of Christ by eating his body in the Lord's Supper.
Vi blir inte Kristi kropp genom att äta hans kropp i nattvarden.
We are the body of Christ.
Vi är Kristi kropp.
Also the baptized children in the congregation are part of the body of Christ.
Så de döpta barnen i församlingen är lemmar i Kristi kropp.
They do not first become the body of Christ after they receive the body of Christ in the Lord's Supper.
De blir inte först Kristi kropp efter det att de har ätit Kristi kropp och blod i nattvarden.
And we should be clear that when we say in the Lord's Supper we eat the body of Christ.
Och vi ska vara klara över att när vi säger att vi i nattvarden äter Kristi kropp och blod.
This is really Christ's body.
Då är det verkligen Kristi kropp.
In the literal sense.
I dess bokstavliga mening.
But when we say we are the body of Christ.
Men när vi säger att vi är Kristi kropp.
then this is a figurative use of the term.
Då är det en bildlig användning av detta uttryck.
Another term that is used in the Bible for the church is the term the temple of God.
Ett annat uttryck som används i Bibeln om kyrkan, det är uttrycket Guds tempel.
This term is used, for example, in Ephesians chapter 2, verses 19 to 22.
Vi möter detta ord till exempel i Efesierbrevet 2, verserna 19 till 22.
And I won't read them in English, but I'll ask Dr. Erlandsson to read them in Swedish.
Jag ombeds att läsa dem på svenska. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har en medborgarskap med det heliga och är en Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I vilken allt det som uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom bliven också i med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden.
There are a number of figures of speech that are used here to describe the church.
Det finns här också en rad bildliga uttryck för att beskriva kyrkan.
But first we want to look at this a term, the temple of a holy temple in the Lord.
Men först ska vi alltså se på detta uttryck, ett heligt tempel i Herren.
In the Old Testament, the temple, of course, was the temple built in Jerusalem.
I Gamla testamentet så var givetvis templet i Jerusalem.
This was the only place where God was to be worshipped.
Det var den enda plats där Gud skulle dyrkas.
Where sacrifice was to be offered.
Där offer skulle föras fram.
An atonement was to be made for the sins of the people.
Där försoning skulle utföras för folkets synder.
In other words, the worship of the children of Israel was definitely bound to a specific place and to a specific temple.
Med andra ord så var Guds folks styrkan bunden till en särskild plats och ett särskilt tempel.
And we know that the millennialists in our time,
vi vet att kiliasterna i vår tid,
say that all the prophecies of the Old Testament concerning the rebuilding of the temple that has been destroyed must still be fulfilled.
Säger att alla profetior i Gamla testamentet om ett återuppbyggande av det förstörda templet måste uppfyllas på ett bokstavligt sätt.
So they say that the temple again will have to be rebuilt in Jerusalem if those prophecies are to be kept.
Så man säger att templet måste återigen bokstavligt byggas upp i Jerusalem om dessa löften ska hållas.
But early in the book of Acts,
men tidigt i apostlagärningarna,
the apostles say that the temple that was fallen has been set up again by the building of the church.
Säger aposteln att tabernaklet eller templet har redan byggts upp igen i och med församlingens grundande.
And here Paul says that the Christians are the temple of God.
Och här i Efesierbrevet säger aposteln att de kristna är templet, Guds tempel.
The Christians are the building blocks in this temple.
De kristna är byggstenarna i detta tempel.
And this temple is built upon the foundation of the apostles and prophets.
Och detta tempel är byggt på apostlarnas och profeternas grundval.
That certainly does not mean on the person of the apostles and prophets.
Och det betyder förvisso inte att de är byggda på deras personer.
But the foundation of the church's faith is in the writings of the apostles and prophets.
Utan grunden för kyrkans tro, det är på vad dessa apostlar och profeter har skrivit.
And Jesus Christ is the chief cornerstone on whom the church is built.
Och Jesus Kristus är hörnstenen för detta tempel.
A similar picture is used by the apostle Peter.
Aposteln Petrus använder ett liknande uttryck.
In 1 Peter chapter 2 verse 5.
I första Peter 2 vers 5.
Where he speaks of the Christians as being a spiritual house.
Där talar han om de kristna som ett andligt hus.
And in the fourth chapter of the same book, in verse 17.
Och i första Peter 4 vers 17.
He speaks of the church as the house of God.
Talar han om församlingen eller kyrkan som Guds hus.
In 1 Timothy chapter 3 verse 15.
Och i första Timoteus 3:15.
The church is called again the house of God.
Kallas återigen kyrkan för Guds hus.
In the Old Testament, very often, this was a term also for the temple in Jerusalem.
Och i Gamla testamentet var uttrycket Guds hus ofta beteckningen på templet i Jerusalem.
So if we speak of the church as the temple of God or the house of God, this is really almost the same figure of speech.
Så om vi använder uttrycket Guds hus eller Guds tempel, så spelar det ingen roll, det är uttryck för samma sak.
The Greek word for house is oikia.
Det grekiska ordet för hus, det är oikia.
The people of God are often called oikaioi.
Och Guds folk kallas ofta, benämns ofta med det grekiska ordet oikeioi.
That means people who belong to the family or belong to the household.
Och det betyder alltså människor som tillhör hushållet, husfolket.
And so the church is often called the household of God.
Och därför kallas kyrkan ofta för Guds hushåll eller Guds husfolk.
Either the temple of God,
antingen Guds tempel,
or the house of God,
eller Guds hus,
or those who belong to the household, the whole family.
Eller de som tillhör hushållet, hela familjen.
In fact, the church is also called the family of God.
Ja, det är också så att kyrkan kallas för Guds familj.
The church consists of those who are God's children.
Kyrkan består ju av dem som är Guds barn.
Those who are God's servants.
De som är Guds tjänare.
Another Old Testament expression that is used for the church is when the church is called the New Jerusalem.
Och ett annat nytestamentligt uttryck för kyrkan, det är det nya Jerusalem.
It is also called the heavenly Jerusalem.
Det kallas också det himmelska Jerusalem.
Or the Jerusalem which is above.
Eller det är Jerusalem som är där ovan.
And in that connection also, sometimes the church is called simply the Israel of God.
Och i det sammanhanget kallas också kyrkan helt enkelt för Guds Israel.
So those terms belong together.
Så dessa uttryck hör samman.
The house of God,
Guds hus,
the temple of God,
Guds tempel,
the family of God,
Guds familj,
the New Jerusalem,
det nya Jerusalem,
or the Israel of God,
eller Guds Israel,
or sometimes simply just the people of God,
eller ibland bara helt enkelt Guds folk.
All of those words help to stress this, that the members of the church are those people who belong to the Lord.
Alla dessa uttryckssätt hjälper oss att, eller hjälper till att stryka under att alla dessa människor hör ihop med Gud.
They are God's children.
De är Guds barn.
And we know from the Bible that the only way that anyone can become one of God's children is by faith in the Lord Jesus Christ.
Och vi vet av Bibeln att det enda sätt på vilket man kan bli Guds barn är genom tro på Jesus Kristus.
I'm sure you all know the Bible passage which says,
ni vet säkert alla det bibelställe som säger,
ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.
Ni är alla Guds barn genom tron på Jesus Kristus.
For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ.
Många av er som har döpts in i Kristus har iklätt er Kristus.
Another expression for the church which is used by the Savior.
Och ett annat uttryck för kyrkan som frälsaren använder
is found in John chapter 10.
Finner vi i Johannes 10:e kapitel.
Where he speaks of himself as the good shepherd.
Där talar frälsaren om sig själv som den gode herden.
And he speaks of the church as his fold.
Och han talar om kyrkan som sin fåra jord, sitt fåra hus.
The one fold which has one shepherd.
Det är den fåra jord som har den enda, som har en enda herde.
This is simply another way of describing the church as the body of Christ again.
Och det är återigen bara ett annat sätt för att beskriva kyrkan så som Kristi kropp.
And it is clear also from the whole context that the fold is made up of the sheep of Jesus who hear his voice.
Och det är också helt klart av sammanhanget att fåren i denna jord består av de får som lyssnar till herdens röst.
All of these things we need to keep in mind when we consider the real nature of the church.
Allt detta bör vi nu komma ihåg när vi ska betrakta kyrkans verkliga natur.
The church is also called the bride of Christ.
Kyrkan kallas också Kristi brud.
The lamb's wife.
Lammets hustru.
And in that connection it might be well to remind ourselves,
och i det sammanhanget kan det vara bra att vi kommer ihåg,
that Paul says that the Jerusalem which is above is the mother of us all.
Att det Jerusalem som är där ovan, det är en moder för oss alla.
The church is therefore called our mother in the Bible.
Kyrkan kallas därför för vår moder i Bibeln.
The bride of Christ,
Kristi brud,
and the mother of the Christians,
och moder till de kristna.
And we should remember here again that the only people who are children of that mother.
Och vi bör återigen komma ihåg att det enda barn som är de enda som är barn till denna moder
are those who are God's children by faith.
Är de som är Guds barn genom tron.
Another term which is very closely connected with the church,
ett annat uttryck som hör nära samman med kyrkan,
is the term the kingdom of God.
Är uttrycket Guds konungarike, Guds rike.
We have to be careful in the use of that term in two directions.
Vi bör vara noggranna med användningen av detta ord i två riktningar.
On the one hand, we must be careful that we do not separate the church from the kingdom of God.
Å ena sidan bör vi vara noga med att inte skilja kyrkan ifrån Guds rike.
This is often done by millennialists.
Det sker ofta av det gör ofta kiliasterna.
Who say that Jesus really intended to establish the kingdom when he came into this world.
Man säger att vad Jesus egentligen avsåg när han kom till denna världen var att upprätta riket.
But for some reason or other he was not able to do that.
Men av någon anledning så misslyckades han med det.
And so he established the church instead.
Och därför så grundade han kyrkan som en ersättning.
And someday, however, he will come back to this earth again to establish his kingdom.
Men en dag ska han komma tillbaka till jorden igen och då upprätta sitt rike.
That kind of distinction between the church and the kingdom is completely wrong.
Detta sätt att skilja mellan riket och kyrkan är komplett galet.
On the other hand, the term the kingdom of God is not exactly synonymous with the church.
Å andra sidan är uttrycket Guds rike inte helt och hållet synonymt med kyrkan.
Because the kingdom of God is really a broader term than the church, properly speaking.
Termen Guds rike är i själva verket en bredare term än kyrkan i egentlig mening.
God's kingdom really includes everything in the world.
I själva verket så innefattar Guds rike allt här i världen.
The Bible says, for example, that his kingdom ruleth over all.
Bibeln säger till exempel att hans rike regerar över alla.
That he rules also over the unbelieving world and unbelieving kings.
Att han också regerar över den otroende världen och de otrogna, otroende konungarna.
The Bible also sometimes speaks of the kingdom as something that is still in the future.
Och Bibeln kan också tala om riket som någonting som ligger i framtiden.
Paul, for example, says that God will deliver him from every evil work and preserve him unto his heavenly kingdom.
Så säger till exempel Paulus att Gud ska bevara honom från alla onda gärningar och bevara honom för sitt himmelska rike.
It's obvious that there the kingdom of God refers to that eternal life which will be ours under the King of Kings and the Lord of Lords.
Där är det helt klart att riket syftar på det himmelska rike som ska bli vårt en dag under konungarnas konung och herrarnas herre.
Because of that the dogmaticians have usually spoken of a threefold kingdom of God.
Och av den anledningen talar våra lärare i troslära, våra dogmatiker, om ett trefaldigt rike.
The kingdom of power,
det riket i makt,
in which Christ God rules over all things in heaven and earth with his might,
inom vilket Herren Jesus regerar över hela världen i sin himmelska makt.
And the kingdom of grace,
och nåderiket,
where he rules over his people, his real people, with his love and mercy and forgiveness,
där han regerar över sitt verkliga folk genom sin kärlek och barmhärtighet och nåd.
And the eternal kingdom, which will last not for 1,000 years, but forever, when all evil has finally been overcome.
Och slutligen det eviga riket, då Herren ska regera inte i 1,000 år, utan i all evighet.
When all the enemies of God, as the book of Revelation says,
då alla Guds fiender, så som Uppenbarelseboken säger,
will have been cast into the lake of fire,
har kastats i den brinnande sjön.
Another point needs to be stressed in regard to this term, the kingdom.
Vi bör betona också en sak till när det gäller termen Guds rike.
As we we can say that the kingdom of grace is practically synonymous with the Christian church.
Vi kan säga att nåderiket är praktiskt taget synonymt med kyrkan.
At least with the church here on this earth.
Åtminstone med kyrkan här på jorden.
But strictly speaking, the kingdom of God.
Men mera strikt uttryckt så är Guds rike.
Is God's rule over God's ruling activity.
Är det Guds regerande aktivitet?
But very often this is used in a figurative way for those people who are ruled by God.
Men mycket ofta så används uttrycket bildligt för om de människor som låter sig regeras av Gud.
These are again then the Christians.
Och det är ju återigen de kristna.
Who have accepted Christ as their king and ruler.
Som har accepterat Kristus som sin konung och regent.
And just as the word circumcision.
Och precis som ordet omskärelse
is used to denote the people who are circumcised sometimes in the Bible.
Ibland används i Bibeln för de människor som är omskurna.
So the term kingdom of God
används också termen Guds rike.
Is sometimes used to describe the people who are ruled by God.
Ibland om de människor som låter sig regeras av Gud.
And in that sense we can also understand the words of Paul in Ephesians 2 again.
Och i denna mening kan vi också förstå Pauli ord i Efesierbrevet 2.
Where he says that we are no more strangers and foreigners.
Där han säger att vi inte längre främlingar och utlänningar.
But we are fellow citizens with the saints.
Utan vi är medborgare med det heliga.
In other words, here the church is compared to a nation.
Här jämförs alltså kyrkan med en nation.
In which the Christians are citizens.
I vilken de kristna är medborgare.
And really only saints are citizens.
Och i själva verket är endast de heliga medborgare.
And so Peter says in 1 Peter chapter 2:5.
Och därför säger Petrus i 1 Peter 2:5.
That the Christians are a chosen generation.
Att de kristna är ett utkorat släkte.
That they are a royal priesthood.
Att de är ett kungligt prästerskap.
A holy nation.
En helig nation, ett heligt folk.
A people that belongs to God.
Ett folk som tillhör Gud.
All these expressions certainly help us to understand what the church is.
Alla dessa uttryck hjälper oss förvisso att förstå vad egentligen kyrkan är.
It is clear that the church is what the Apostles' Creed calls it.
Det är helt klart att kyrkan är det som den apostoliska trosbekännelsen kallar det.
The communion of saints.
Det heligas samfund.
Or the congregation of saints, as Luther calls it.
Eller som Luther kallar det, det heligas församling.
This term again is a very simple term.
Återigen är detta uttrycket ett mycket enkelt lättfattligt uttryck.
It simply means the gathering together of all those people who are holy.
Det betyder helt enkelt en sammankomst av ett sammankallande av alla de som verkligen är heliga.
Many attempts have been made to give this phrase a different meaning.
Många försök har gjorts för att ge detta uttryck en annan mening.
And some scholars say that the word saints in this phrase does not refer to people.
Och de forskare säger att ordet helig i det här uttrycket inte syftar på människor.
But they say the holy ones in the communion of saints are the holy things in which God's people participate.
Så säger man att det heliga i det heliga samfundet syftar inte på människor utan på heliga saker.
Now it is true that the term communion of saints does not occur in the Bible.
Nu är det helt klart att uttrycket det heliga samfund finns inte i Bibeln.
But the simplest and clearest meaning, of course, is this, that the church is the congregation of all those who are holy.
Men den enklaste och klaraste betydelsen är ju denna, att kyrkan består just av dem som är heliga.
We must of course be clear on who holy people are.
Men då måste vi naturligtvis ha klart för oss vilka som är heliga.
The only holy people in the whole world are those who are justified by faith.
Det enda heliga i hela världen är de som är rättfärdiggjorda genom tron.
And basic for a clear understanding of the doctrine of the church is again a clear understanding of the doctrine of justification.
Och därför är det grundläggande för en klar och riktig förståelse av kyrkan, en klar och riktig förståelse av rättfärdiggörelsen.
Since the Bible clearly teaches,
eftersom Bibeln klart lär,
that no one can be justified by the works of the law,
att ingen kan förklaras rättfärdig genom lagens gärningar,
it follows very clearly that the communion of saints,
så följer det helt tydligt att det heliga samfund,
cannot be established by way of human merit,
kan alltså icke grundas på grundval av mänskliga meriter.
And yet obviously in our time the concept of human merit,
och ändå är det uppenbart att i vår tid så är tanken på mänskliga meriter
is more and more being mixed into the definition of the church.
Någonting som är mer och mer först in i definitionen på kyrkan.
This is illustrated by a definition of the Church of Sweden.
Det kan illustreras av en definition av svenska kyrkan.
Given some time ago in the Svensk Kyrkotidning,
som för en tid sedan gavs i Svensk Kyrkotidning,
which was their sänderbrev.
Och det är sänderbrev.
The Swedish Church Paper, define the church as a samling kring Kristus och ett liv i trohet mot Kristus.
Man där i Svensk Kyrkotidning definierade man kyrkan som en samling i Kristus och kring Kristus och ett liv i trohet mot Kristus.
While the first part of the definition is very vague,
även första delen av definitionen är svag och oklar.
It is so vague as to be almost useless.
Den är så oklar så att den är nästan värdelös.
It could still be understood in the right way.
Men om man vill kan man förstå det på rätt vis.
But the second part of the definition certainly is completely wrong.
Men andra delen av definitionen, den är helt galen.
And it certainly draws attention away from what Christ has done.
Och den drar uppmärksamheten bort ifrån vad Kristus har gjort.
In order to bring the church into existence.
För att skapa kyrkan.
To what men merit. What man merits by his activity.
Till detta vad en människa förtjänar genom sin aktivitet.
See, what sense does it make to say that the church is a life in faithfulness to Christ?
Vad ger det för mening att säga att kyrkan är ett liv i trohet mot Kristus?
Entirely aside from the inexact language.
Helt bortsett ifrån det oexakta språket.
The wording definitely implies a wrong view of the holiness of the church.
Så innebär dessa ord eller innefattar en helt felaktig uppfattning om kyrkans helighet.
And what is even more dangerous in the definition?
Och vad som är ännu farligare i denna definition?
Is that it operates with concepts which are very similar to those which are used to define the church correctly.
Att det använder uttryckssätt som ligger mycket nära sådana som man kan använda när man ger en riktig bestämning.
If we would say instead that the church is the whole body of people who live by faith in Christ.
Om vi istället säger att kyrkan är hela den kropp som lever av tro på Kristus.
We would be very close to a clear and correct definition of what the church really is.
Då är vi mycket nära en riktig bestämning av vad kyrkan är.
Any farther, we're going to run out of time.
Ja, vi kan stanna här.